pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 349. Det är onsdag den 27 oktober, klockan är 14.13. Hej Gina.
Hej Sara.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Ganska bra, tackar som frågar. Roger Wilson, klockan är bara 16:45 hos dig.
Ja, god morgon. Hade jag bara varit kaffedrickare så hade ju liksom kitteln kunnat stå och puttra här i bakgrunden på kaffekokaren. Men jag dricker lite smoothie istället.
Ja. Det var så länge sedan man hörde det begreppet.
Ja, det var länge sedan. Men det var fint. Mm. Men vad tråkigt, men du dricker ju te. Nej, du dricker smoothies.
Ja, precis. Ja, jag har en tropical guava här som jag har satt i mig.
Okej, okay. Bra. Och till allas vår glädje är också Kajsa Boglind här. Hej!
Hallå, hallå.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra och det är bland annat för att jag har en kopp kaffe stående bredvid mig.
Gud, vad härligt. Du och jag, Gina, ingen kaffe?
Jo då.
Jaha.
Det är faktiskt bara du som saknar.
Det är bara jag som inte... Jag har inte fått kaffe. Hörrni, Gina, är du med på Truth Social än?
Inte än, men jag väntar på att den ska öppna. Det är ju Trumps nya app.
Ja, det är en app alltså?
Mm.
Okej. Det som jag känner att jag har mest frågor kring, det är själva namnet. Jag tycker det är otroligt otympligt. Alltså eftersom man också, jag tänker att alla belackare kan lägga till Truth Socialism. När den heter Truth Social.
Just det.
Men...
Ja.
Nej?
Ja, den heter Truth
Social.
Men
vad är det för ett namn ens?
Jag kan inte svara på just det, men det är då en app som han har startat i protest mot att han är utkastad från Twitter och flera andra sociala medieplattformar. Så då har Trump startat sin egen, där han ska kunna säga lite mer vad han vill fritt från hjärtat som han inte får numera på Twitter.
Mm. Roger, visst var du korrespondent på den tiden han hade sitt nyhetsbrev?
Precis, och man är ju lite bränd av det där, är det inte så? Han hade ju nyhetsbrev, han hade ju en sajt som han skulle starta som skulle vara så helt fantastisk. Och där liksom han skulle lämna lite, egentligen var det väl en blogg va? Med pressreleaser, om
en
vi ska vara helt
som
ärliga.
From the desk of Donald J. Trump. Mm. Den gick precis, ju inte så jättebra.
Nej, samtidigt vet jag att jag hörde ju någon intervju med honom på Fox News där han pratade väldigt mycket om att pressreleaser liksom var den nya grejen. För man skickade ut dem så pratade alla om dem på Twitter och på Facebook och sådär. Men han la ändå ner det efter en tid. Så jag har varit lite sådär, jag har inte helt gått igång faktiskt på den här nyheten om den här appen, eftersom jag känner att vi får väl se vad det blir, tänker jag.
Man kan gå in och titta på den, för den finns i liksom en beta-version, så det finns så där screenshots av hur den kommer se ut. Den är ju väldigt lik Twitter som app. Den ser ut att vara uppbyggd på samma sätt. Och det visar
jag tror inte på någonting
att
blev vissa, igång.
Vissa har lyckats hacka den, så att bland annat var det ju någon journalist på ett mediebolag som lyckades gå in och skapa ett konto fast den egentligen inte finns än. Det ska inte gå, men han lyckades med det ändå. Och skapade då användarnamnet Donald Trump.
Det var inte taget än?
Nej.
Nej, det var inte taget.
Aha.
Så nu är det upptaget.
Jag tycker det är mycket... Men jag funderar lite så här, vad skulle hända? Han försökte ju då det här med From the Desk of Donald Trump, ett slags nyhetsbrev.
Mm.
Det är väl bara liksom ekochefen som skickar ut nyhetsbrev fortfarande? Eller? Ja, oj, nu vill ingen säga någonting. Nej, okej. Okay. Men så, det kanske är så på arbetsplatser generellt att man skickar nyhetsbrev.
Mm.
Men jag tänker så här, varför inte ta det ännu ett steg bakåt? Att liksom skicka ut fax eller klistra upp så här som ni vet man gör i tredje världen. Eller man gjorde tidigare i tredje världen länder och så att man klistrar upp
väggtidningar.
Jaha. Alltså det tror jag skulle kunna vara en grej. Eller Kajsa, du ser...
Jag känner mig tveksam, men det är klart att de för konservativa, det skulle vara ett konservativt sätt att se på det här med kommunikation kanske.
Ja, men något helt nytt. En app känns ju inte...
Det känns gjort.
Det känns gjort, tycker jag.
Mm.
Ja. Och fax är dåligt, för det är ingen som har fax längre.
Nej, det kan
men det här med att klistra upp ett nyhetsbrev på väggen. Roger, du som ändå bevakar tech, tror du det kan vara något?
Jag säger ja då för att sticka ut i alla fall från gruppen här och tänker, gud vilken bra idé.
Ja.
Nej, men jag tänker också, jag tycker att det är ett ganska bra namn på den där appen, för det känns ju som också som uppgjort mest för, inte bara det här med socialism som du sa, utan att överhuvudtaget gå in och trolla på en app som heter Truth känns ju liksom helt oemotståndligt, tänker jag, för de som vill trolla. Mm. Så jag tror att det kanske kan bli, det kanske ändå är en bra sån här profilering.
Ja. Av det här. Okay. Och nästa år någon gång kör den igång, Gina?
Nästa år, den ska starta i någon sorts provversion nu i november med särskilt inbjudna. Man kan skriva upp sig på väntelista och sådär, och sen ska den starta nästa år. Men som sagt, det är en del frågetecken kvar, så att vi får väl se hur det går.
Mm. Mm. Hörrni, apropå Trump, en annan politiker som ju, precis som Trump hade på sin tid, har dåliga opinionssiffror, det är ju Joe Biden. Gina, hur dåliga opinionssiffror har han?
De har rasat ner så att han ligger nu på en approval, alltså en opinionssiffra, popularitetssiffra på 42%. Och de som är emot, de som har negativ syn på Biden, har stigit och är nu uppe i 52%. När han tillträdde som president låg han på 56, nu nere på 42. Så att det är ett ordentligt...
Det är ett ganska stort tapp.
Det är ett riktigt stort tapp. Och det är nere på nivåer som, ja, men i modern tid så är det bara Trump som har legat lägre vid den här tiden i presidentskapet.
Wow. Kajsa, varför gillar folk inte Biden nu då?
Nej, men dels så var det väl kanske en lite svag, ett lite svagt bygge. Det var ju på något vis så ändå att Biden var minsta möjliga nämnare för demokraterna, och det han kandiderade på var just det här, tillbaka till det, till det vanliga, att politiken skulle bli som vanligt igen. Och det verkar inte riktigt räcka för folk nu. Man är oroliga för ekonomin. Det är coronabekämpningen, som han ju har haft ganska bra förtroendesiffror på, är inte riktigt lika högt på agendan för folk längre. Och i den mån det är det, så tycker man att det ser mörkt ut. Det är delta över hela landet, och det är liksom... ja, mycket som går sämre på corona, när det gäller corona också. Men det som kanske överskuggar allt är Afghanistan. Det var ett sånt gigantiskt misslyckande. Det kommer att skriva in sig i historieböckerna som ett av de största misslyckandena, kanske utrikespolitiskt, för någon amerikansk president. Och även om det har halkat lite ner från nyhetssidorna, så skuggar det över Biden fortfarande. Det var också där han skulle vara så bra, utrikespolitik, diplomati och så vidare. Så det överskuggar fortfarande.
Men du, Gina, skulle man kunna vända på det då och se det som att, oj, tänk att ändå 42% tycker att han är en okej president, med tanke på hur dåligt det går inrikespolitiskt och de här utrikespolitiska fiaskorna? Nej.
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 Jag tror faktiskt inte det. Alltså det här är rent historiskt, är det dåliga siffror. Sen så kan det ju variera under presidentskapet, och det här är bara hans första år. Han har tid på sig att öka. Men om man tittar historiskt på var presidenter har legat så här långt in i presidentskapet, ja, men då ligger han rätt. Han ligger tvåa från botten.
Mm.
Så att det är väl inget snack om att det här är dåliga siffror. Och precis som Kajsa säger, Afghanistan spelar roll. Det som spelar allt mer roll är också inflationen, stigande priser.
Men Roger, alltså det låter ju här nu då på Gina och Kajsa som att alltså Biden är ett sänke för partiet.
Ja, och jag menar, det är ju så att det har varit kris på kris på kris. Precis som Gina säger, inflationen är ju någonting som alla kan se i sin egen plånbok, helt enkelt. Alltså att pengarna inte räcker lika långt längre. Allting har blivit, inte allting, men väldigt mycket har blivit dyrare. Vi har också de här nya störningarna i leveranskedjan, som är i och för sig en global företeelse, men som också påverkar vardagslivet på olika sätt. Och precis som jag har sett att man också gjort det i USA, så har man ju börjat prata här om julhandeln. Kommer julklapparna att komma fram, helt enkelt? Kommer det finnas ett ordentligt urval i butikerna? Nu ska man ju till och med liksom lägga in sådana straffavgifter för bolag som inte hämtar sina containers i hamnarna. Hamnarna är proppfulla med varor som liksom inte kommer ut i landet, eftersom det är ont om containers, ont om lastbilschaufförer, ont om lagerplats i de här olika lagerna runt om i landet. Så det är också en sån här kaotisk sida. Och sen har vi också gränsen, den här Haiti-krisen som vi såg med alla de här flyktingarna som tog sig över floden, och som givetvis oppositionen gärna pratar om, helt enkelt, att det inte finns någon riktig linje i gränsfrågan och hur man ska ta hand om de här migranterna migranterna då som kommer. Så att en generell känsla av inkompetens tror jag också man har sagt att det finns. Och jag menar, Biden gick in i det här med ganska hög svansföring. Nu lever vi i unika tider i en post-covid-period som ingen kanske riktigt vet hur man ska hantera, varken ekonomiskt eller logistiskt. Men det spelar ingen roll, man ser helt enkelt inte riktigt att Biden har lyckats med någonting. Och då, det ska vi prata om lite senare, men att han då inte heller får igenom de här olika paketen som man har pratat extremt mycket om när det gäller infrastruktur och social infrastruktur är också ett problem. Så, du pratar om omval. Det var det din fråga egentligen handlade om.
Frågan var mest, han var ett sänke, va? Men nu när du nämner omval, ja, så kan jag ställa en fråga på det, Roger. Ja. Det är tre år kvar. Och det här är ju bara en känsla jag har, och det är ju ganska dåligt att bygga journalistik på känslor istället för på fakta. Men hur som helst, jag har en känsla av att Kamala Harris inte heller är särskilt populär. Alltså, är det något prat om vem de egentligen ska föra fram här som kandidat?
Nej, alltså jag tror att precis som du säger, vi har ju pratat om det tidigare i podden också, att Harris inte heller har haft speciellt bra såna här approval ratings. Så det ser väl lite svårt ut just nu. Som Gina sa, det kan ju hända saker. Jag tror att man hoppas på att man ska kunna genomföra lite mer av sin egen politik. Men den här krishanteringen som man i allra högsta grad varit sysselsatt med under den här perioden och inte riktigt lyckats med, det är väl inte riktigt det som är grunden för en omvalskampanj. Jag tänker att man försöker hantera samtiden och nutiden nu. Och så får man ju prata lite senare om hur det ska se ut i nästa presidentval.
Men du Gina, om Biden då skulle ta sina 42% rekorddåliga siffror och säga jag ställer inte upp till omval, skulle då Trump äta upp Kamala Harris till frukost i en presidentomgång?
Oj, vad många om.
Ja, jag vet.
Men just nu, det gjordes en mätning förra veckan på om det skulle stå mellan Trump och Biden, och då låg Trump bättre till. Men allt det där är ju spekulationer och liksom tänkta situationer som vi inte vet något om. Och som sagt, det är långt kvar på Bidens presidentskap, det kan hända mycket. Men just nu är han nog rätt dyster över de där siffrorna.
Mm, mm. Hörrni, ska vi gå över till att prata lite grann om Bidens jättestora reformpaket. Det som då en del kritiker från högerkanten menar är ett socialistreformpaket. Där hänger ju alltihopa nu på en enda senator, den i podden kända Joe Manchin från West Virginia. Han och Biden träffades i helgen för att se om de kunde komma överens. Och efteråt fick Biden frågor om hur det där mötet gick.
How did your meeting go, sir?
It went well. A few more things to work out, but it went well.
Do you think you'll have a plan before Wednesday?
With the grace of God and the goodwill of neighbors.
Do you want a plan, a deal by the time you leave for COP? Is
yes.
that something you've expressed to Democrats?
That's my hope.
Mm. Och så här Gina påminner om Trump. Det är en ljudbild vi känner igen.
Exakt. Ja. Det där med helikopterljud i bakgrunden, så att man inte hör riktigt.
Ja, precis. Mm. Men reporterna frågade då hur det här mötet hade gått. Och alltså, det är ju stenjämt i senaten, och därför så står och faller det ju med den här Joe Manchin, ska vi säga. Men Biden svarade att det fanns en del kvar att göra, men han hoppades att det skulle sys ihop något här före han åker iväg till Glasgow.
Ja, han hoppas ju det fortfarande, och samtidigt börjar det låta lite annorlunda nu från Vita husets pressrum där Jen Psaki står och svarar på frågor om det här varenda dag. Hon har ju sagt tidigare att det här ska vara klart innan han åker till Europa, och nu igår sa hon att men det finns telefoner också på Air Force One och det finns telefoner i Europa. Alltså han kan fortsätta föra förhandlingar därifrån, så att de låter åtminstone mindre säkra på att det kommer vara klart innan han sticker.
Mm. Roger, det är ju lite grann du som har introducerat Joe Manchin i podden. Vad är det då Joe Manchin kräver för att han ska gå med på det här?
Ja, men alltså, vi kan väl säga också att liksom hela det här paketet kläms ju från två håll. Jag vill ändå inte riktigt släppa Kyrsten Sinema heller. För det är lite så att Joe Manchin redan från början tyckte att den här kostnaden var för hög helt enkelt. Alltså 3,5 tusen miljarder dollar, det var för mycket. Han ville ha ett tak på 1,5 tusen miljarder dollar då. Så där började liksom redan där började han med helt enkelt att han ville ha ett utgiftstak. Medan Cinema då har ju haft mycket kommentarer och åsikter när det gäller finansieringen. Ju då. Hon har då inte velat ha några skattehöjningar till exempel. Att man skulle ta tillbaka de skattesänkningar som Trump gjorde under sin mandatperiod. Så man är klämd där. En vill inte ha några utgifter och en vill inte ha några inkomster för att finansiera det här paketet. Men Manchins stora saker har ju varit helt enkelt att han inte vill ha för mycket utbyggnad när det gäller hälso- och sjukvård, när det gäller barnomsorg och när det gäller klimatet. Det är väl hans huvudpunkter. Det är ju stora delar av hela paketet helt enkelt. Han faktiskt är emot det.
Alltså det är ju då det här, alla de här miljarders miljarderna, det är ju liksom infrastrukturen, broar, vägar och ett vettigt internet. Och sen är det ju det här liksom det mjuka paketet med föräldraförsäkring och sjukförsäkringar och så. Och sen så är det ju också klimatet. Och Kajsa, om jag fattar rätt så är Joe Manchin, han är inte ens villig att diskutera klimatdelen av det här paketet. Han säger bara nej.
Ja, men han kommer ju från West Virginia där kolet fortfarande är stort och populärt och han har själv intressen i kolindustrin, vilket hans kritiker påpekar ofta nu. Därför att det han gör är att säga nej till, jag vet inte om det är någon enstaka liten reform som han skulle kunna tänka sig att gå med på, men han säger nej till den där stora som många menar skulle göra väldigt skillnad, nämligen att man skulle belöna elföretag som hanterar klimatsmart elektricitet och bötfälla de som inte gjorde det. Det där menar många hade gjort den stora skillnaden, är det som skulle kunna få USA att verkligen få ner utsläppen, och det säger Joe Manchin nej till. Han säger också nej till avgifter på metanutsläpp och alltså mindre såna små specifika delar av förslaget, men där, det hänger väldigt mycket på honom och det är naturligtvis ett stort problem för Biden som nu också ska till Glasgow på sin Europatrip.
Men du Gina, alltså fattar jag rätt då? Joe Manchin, han förlorar både pengar och väljare på att ett sånt här klimatpaket går igenom.
Ja, han riskerar ju att göra det, så att det är det här, det gäller ju att kunna komma hem till sin delstat och peka på att han har stått upp för sina principer och för sina löften, och det är därför just han är den här symbolpersonen. Det är ju ett enormt tryck på honom just nu. Och övertalningsförsök och stora delar av partiet ju, som är rätt bistra på Joe Manchin just nu.
Alltså Roger, du lyfte någon gång liksom frågan så här, alltså vem styr egentligen USA? Är det Joe Biden eller Joe Manchin? Och just nu är det väl ganska mycket Joe Manchin som sitter här med liksom.
Det tror jag, men jag tror också Biden sa någonstans att i den här maktbalansen som finns i senaten just nu så har USA eventuellt 50 presidenter. Så alla är väl president på något sätt när det gäller liksom beslutet hur det ska vara. Vi ska väl också säga att den här, det har ju varit en följetong förstås i medierna, arbetet med det här stora reformpaketet, framförallt det mjuka då som vi pratat om. När det gäller den tuffa infrastrukturen så finns det egentligen ett färdigt förslag som redan passerat senaten och som bara ska godkännas i representanthuset. Men jag tror att siffrorna innan jag gick och la mig igår, då låg det på från 3,5 tusen miljarder, då så har vi alltså gått ner till 1,75, hälften verkar det som. Och det verkar också som att man satt sig ner och räknat om liksom de här olika energi- och miljöplanerna och försökt komma fram till ett sätt där liksom jordbruket, stålindustrin, cementindustrin och aluminiumindustrin, där de på något vis skulle få pengar för att göra en grön omställning, och att det skulle kunna vara en lösning som människor skulle kunna gå med på. Så mycket, det känns som att många av de här sakerna som har död förklarats på vägen har sedan återuppstått på ett annat sätt i förhandlingarna om det här stora reformpaketet. Så det är liksom, vi vet inte säkert helt enkelt förrän förslaget ligger på bordet faktiskt.
Nej, för Gina, det verkar ju också vara så att alltså, de som väldigt gärna vill ha igenom det här klimatpaketet, för det är ju ganska många. Det finns ju några av dem som säger att nej, men blir det inget klimatpaket, då röstar inte vi ja för resten heller. Alltså, så det är ju väldigt, väldigt tufft för Joe Biden.
Ja, det är
Biden
tufft. Och samtidigt är ju det där en taktik förstås. Och ett förhandlingsspel. Och det är lite som alltså, den där sagan om mäster skräddare. Att han som går till skräddaren och vill ha en rock. Och så säger skräddaren, det bidde ingen rock. Men det kan bli ett par byxor. Och sen bidde inga byxor, utan det kan bli en vante. Vi får väl se, jag tror inte det blir ingenting. Utan, men det blir kanske inte heller en rock. Utan det blir något mitt emellan.
Mm. En väst.
En väst
kanske. Ja. Ja, Roger?
Det var någon väldigt glad demokrat som satt i medierna och pratade för någon vecka sedan och sa att vanligtvis får liksom en president igenom en grej under sin presidentperiod. Han försökte få det till att Biden kanske lyckades få igenom tre olika saker. Alltså både det här stödpaketet för covid, ett infrastrukturpaket, ett hårda då, och sen det mjuka. Att egentligen så är det så att Biden har gett sig på ett ganska omöjligt uppdrag med det här. Det här är ett stort och omfattande paket på flera olika fronter. Det kan ses, i alla fall om man är en glad och optimistisk demokrat, som ett styrkebesked att bara få igenom lite grann av de här grejerna. Men sen är det frågan hur det uppskattas av väljarna förstås. Jag menar, har man gått ut med den här stora summan och sen bara få igenom hälften, så är det kanske svårt att undvika att det ser ut som ett nederlag.
Mm. På söndag är det väl, då börjar ju klimattoppmötet i Glasgow, och dit ska ju då förstås Joe Biden, eller inte alls förstås, för det är många utav de stora ledarna. Vad jag förstår så kommer varken Putin eller Xi från Kina och Ryssland. Men Joe Biden är på väg dit i alla fall. Alltså, vad är det han tar med sig, Kajsa?
Ja, men han vill ju komma dit med en massa god vilja och pepp och visa att det här är det nya USA som har gått med i Parisavtalet igen och sådär. Man ska kanske komma ihåg att Biden fick ganska mycket kritik i början av sin, när han fortfarande var presidentkandidat, för att han inte tog klimatet på så stort allvar. Men då blev han också ganska hårt uppläxad av de yngre och mer progressiva delarna av partiet som tycker att det är väldigt viktigt. Och nu har han liksom klivit in i den rollen och han har tagit in det tydligt i sin politik. Och ambitionen är att han ska utlova att USA ska halvera sina utsläpp. Och gud, nu har jag inte vilka årtal det där var. Om det är fram till 2040 kanske, eller något sånt där, jämfört med 2005 tror jag. En halvering i alla fall av utsläppen. Men det kan han ju inte riktigt säga med så stor emfas om man inte kan visa på hur det ska gå till. Och då är vi tillbaka på det här paketet som, eller ingredienserna i paketet, klimatpolitiken som Manchin stoppar. Så att frågan är hur mycket pondus han kommer till mötet med om han inte kan visa att det finns stöd i USA för den klimatpolitiken som han egentligen lovar.
Mm. Roger, jag vet inte om du läser, men jag läste någon så här satirtext som jag tror hette How you talk to your grandchildren about Joe Manchin. Det var bara en... Jag vet inte varför jag sa det. Men det var apropå det vi pratar om kanske. Men du, Roger, det är...
Man ska förklara honom.
Ja, men det, du vet, så här pratar du med dina barn om
det svåra ämnet.
Och så här pratar du med dina barnbarn om det svåra ämnet Joe Manchin. Hur som helst, Roger. Alltså klimatfrågan. Alltså, är den stor i USA? Är det någonting som diskuteras?
Alltså, den har ju mest diskuterats, och det kanske beror på vilka medier man tar in, den har ju mest diskuterats just nu utifrån det här deadline-tänket helt enkelt. Alltså att man vill ha det här paketet klart, man vill ha att Biden ska ha tydliga klimatplaner med sig till Skottland för att på det viset kunna ha lite eftertryck till sina ord. Det är klart att det blir svårt att hantera en förhandling på klimatområdet från USAs sida om man inte ens kan komma överens själv inom demokraterna vad man ska ha för klimatpolitik. Klimatet diskuteras förstås, och framförallt här i Kalifornien där jag finns nu så pratar man ju om det hela tiden, eftersom det ju ändå har varit stor torka här till exempel. Det har varit de här skogsbränderna, det märks helt enkelt, det har varit extremväder på olika sätt. Jag tror att guvernören också har utsett liksom hela Kalifornien nu till ett område som har problem med torkan. Det är klart att det finns som en del av vardagen här, och borta i New York där jag brukar finnas annars så håller man ju på att klimatanpassa Manhattan. Jag gjorde bland annat ett reportage om att man ska gräva upp en hel park där för att höja marknivån med 3 meter för att då kunna stå emot extremväder men också en eventuell vattenhöjning, alltså vattennivåhöjning i havet utanför. Så det är väl mer sådana sätt man pratar om det på, tänker jag. Men jag har inte hört så mycket liksom om att det här stora klimatmötet, att det är någonting hot topic bland allmänheten just nu.
Jag ska bara flika in där att det var ju fram till 2030 som USA ska lova då att de ska halvera. Så det är ganska bråttom. Desto viktigare att visa hur man ska göra det.
Precis. Ska vi lämna klimatet lite, Gina?
Vi kan ju återkomma till det.
Ja, men alltså det är väl inte så här att vi ska aldrig mer prata om klimatet nu. Det var inte det jag
det
sa.
Det hade känts jobbigt.
Utan nu ska vi gå över till dig, Roger, helt enkelt. Fast vi ska inte prata om dig, men vi ska prata lite om komikern Dave Chappelle, tänkte jag. Det var ju, han har ju gjort då en ståuppshow för Netflix. Och den har fått... människor har protesterat mot den. För att många har uppfattat den som att den är transfobisk. Du var och bevakade de här protesterna, Roger.
Precis, det var utanför Netflix som man höll en stöddemonstration. Och det berodde på att anställda på Netflix också gjorde en walkout. Helt enkelt en strejk i förra veckan. Där man då protesterade internt också mot hur ledningen hade skött den här frågan. Det handlar helt enkelt om en rad skämt i Chappelles senaste show. The Closer heter den. Där han skämtar väldigt rått bland annat om transpersoners könsorgan, och han säger också att han är en TERF, alltså en transexkluderande radikal feminist som helt enkelt inte, och TERFs kan man säga då, de accepterar helt enkelt inte till exempel transkvinnor som en del av kvinnorörelsen. Det är i alla fall den klassiska definitionen då. Det var en ganska våldsam, bitvis lite våldsam demonstration det där. Det fanns några stycken motdemonstranter som försökte störa liksom hela den här manifestationen på olika sätt. Och jag skulle inte säga att det blev slagsmål, men smockan hängde i luften ibland i alla fall. Och en av dem som var där är ju egentligen en av Ginnas stora favoriter. Eureka, kanske en del känner till från RuPaul's Drag Race.
Och jag tror det var Chuck Grassley.
Vad sa du?
Men det var det inte.
En annan artist.
Ja. Alltså, okej, ja, förlåt.
Ginna har fler sidor.
Ja, jag har fler sidor.
Du känner till.
Otroligt komplex.
Älskar RuPaul's Drag Race.
Och jag pratade med Eureka då också. Eureka var där helt enkelt för att som en del av manifestationen. Och det är lite intressant, för Eureka är just nu aktuell med en annan tv-serie än RuPaul's Drag Race. Och den heter We're Here. Den går ut på att 3 drag queens åker runt i USA då och arrangerar lokala sådana här drag shows med lokala förmågor. Och det blir då som ett sätt att diskutera hbtq-frågor bland annat. Och det blir också som de här personerna, när de då uppträder i dragshowen för sina vänner, så blir det någon sorts liksom komma ut-process. Det behöver inte vara att man är homosexuell, men det blir någonting helt enkelt. En sida av sig själv man inte visste tidigare.
Och jag bara måste flika in att i första avsnittet var de ju i vår favoritstad Gettysburg.
Bara en sån sak.
Förlåt, Roger.
Ingen fara. Vi kan väl höra då, vi har pratat lite med Eureka om det här med motdemonstranterna och om det var någonting som hon liksom, som drag queen då, ändå borde vara ganska van vid efter att hon gjort den här We're Here. Vi kan väl lyssna på vad Eureka sa.
Yeah, so ideally we go into small town America and we tell queer stories. Not only small town America, our episode this week was actually in Temecula, California, which is one of the wealthiest cities in California. And we found that there is bigotry and discrimination in every area, although there is also support. And what you'll see today is just as much as anti-trans, there's a lot of support here as well. And we will stand up and continue to fight.
Trans lives matter. Trans lives matter.
Roger.
Ja, helt enkelt. David Huggard då, som var det som privatperson och som är icke-binär. Han pratade här då helt enkelt om att man kan möta den här typen av fördomar, överallt. Det är inte bara i småstäder man är, utan även i Kalifornien. Storstad som Los Angeles finns det här. Och även i serien så åker man också inte bara runt i det håller på landet, utan även rika områden. Där finns det problem också. Det är en ganska jag har sett några avsnitt av första säsongen och tyckte att det var väldigt kul, hela den här idén. Det är liksom en del av en docusåpa-trend som jag ändå tror man kan koppla ihop med trumpismen lite grann. Alltså att det inte längre räcker. Queer Eye har gjort lite grann samma sak, helt enkelt. Att man åker ibland iväg till de här trumpiga områdena och försöker skapa någon form av dialog och diskussion kring hbtq-frågor i docusåpa-kostym. Det blir ganska intressant.
Mm. Alltså Kajsa, det här kan vara en svår fråga, men jag ställer den ändå. Alltså transfrågan, den verkar väldigt stor i USA.
Jo, men den är stor. Och kanske också i förhållande till om man tänker att antalet personer som själva betecknar sig som trans är, tror jag, 1,4 miljoner ungefär. Och det finns det ju många grupper som är i ungefär den storleksordningen i USA som inte är så mycket på tapeten som transpersonerna och politiken kring dem. Men det har att göra med att det har blivit så otroligt laddat. Det här är liksom en arena för det där kriget, kulturkriget som pågår. Och precis som abortfrågan till exempel eller andra frågor så rymmer den och symboliserar den ännu mer än bara rättigheterna för de här enskilda personerna. Och det var väl kanske också därför som jag tror att Joe Biden på sin första dag som president antog ett sånt där presidentdekret som skulle skydda eller stärka rättigheterna för transpersoner, studenter som är transpersoner. Och det säger någonting om vikten för honom att signalera till sina väljare och kanske till det amerikanska folket att det här är viktiga saker. Och det har också lett till en stor backlash. Och kanske också att när det handlar om homosexualitet så har det blivit väldigt mycket mer accepterat i breda lager i USA på senare år, också bland republikaner. Men när det kommer till transfrågorna så är det som att det där är det som många konservativer tycker att man drar ett varv för långt. Så på så vis så har den blivit väldigt, väldigt laddad.
Mm. Roger, alltså det här kommer ju då från den här Netflix-föreställningen då med Dave Chappelle, där hela liksom, protesterna kretsade kring. Jag såg bara, jag ska vara helt ärlig, jag orkade inte titta. Jag tyckte inte att det var så roligt. Liksom. Så jag tittade 25 minuter och under de första 25 minuterna, då var det ingenting om transpersoner. Det var ju bara helt gammal vanlig homofobi, uppfattade jag det som. Men det inget liv om.
Alltså så här är, jo, det har det varit också. Aha. Man kan ju säga att det här inte heller är en ny problematik egentligen, tror jag, utan Chappelle har liksom, även när det gäller tidigare shower så har det liksom blivit diskussion om hans liksom lite fixering på hbtq-frågan. Och man kan också säga att om man tittar lite grann på det han pratar om så är det så att hela den här senaste showen handlar ganska mycket om cancelkultur, alltså risken, alltså som då Chappelle ser det som att man inte kan skämta om vad som helst utan att försöka bli tystad. Och där man kan säga att de här protesterna som då skedde nu lite grann blev som en bekräftelse på det han då, den linjen han försökte driva i sitt program. Man kan också se det som att han också försöker lägga en sorts raster på det här liksom, kring, man kan säga, ett slags intersektionellt raster. Vem är det som är förtryckt och vem lever på vilka villkor, där han då menar till exempel, han vill gärna lyfta fram rasismen som svarta utsätts för kontra förtrycket mot hbtq-gruppen, där han tycker att hbtq-gruppen har kommit väldigt långt, men att det blir någonting konstigt när det hbtq försöker tysta komiker eller försöker tysta svarta. Han återkommer gång på gång till Kevin Hart som ju skulle vara Oscars värd men som då stoppades för att man hade hittat gamla homofobiska tweets som han då inte ville be om ursäkt för. Kevin Hart har han då tagit upp i två olika sådana här humorshower. Så det är liksom inte så enkelt som att det bara handlar om de här skämten, utan även Chappelle har liksom en hel en hel diskussion som han för kring de här frågorna, men han har också lyckats rätta upp HBTQ-gruppen även tidigare innan den här showen. Och man kan säga också att en hel del av protesterna här drivs inifrån Netflix för en gångs skull, att det är personer som är trans där och sympatiserar med den gruppen som har blivit arga. Och det är lite grann, när jag pratade med Netflix-anställd där under demonstrationen, så pratade han om att man kände sig svikna av företaget, eftersom företaget har varit väldigt inkluderande när det gäller de här frågorna på arbetsplatsen, och så kommer den här showen då som ett liksom slag i ansiktet på den här gruppen, och det är ju också att man har blivit extra arga.
Mm. Och sen har ju Dave Chappelle nu då gjort en show där han försvarar sig mot den här kritiken. Vi kan väl höra lite vad han sa då på scen häromdagen.
It's been said in the press that I was invited to speak to the transgender employees at Netflix and I refuse. That is not true. If they had invited me, I would have accepted it, although I am confused about what we are speaking about. I said what I said, and boy, I heard what you said. My God, how could I not?
Men Roger, alltså det här är ju en debatt som är ganska känslig. Och det finns ju då en grupp som känner sig utsatta och marginaliserade. Och så finns det en komiker som liksom anser sig då ha rätt att använda sin konstnärliga frihet. Och på något sätt handlar det ju om det där med konstnärlig frihet, eller?
Ja, och gränserna för humor och vem som får skämta om vad och sådär. Och det finns ju de då bland aktivisterna som menar att det är just den här typen av humor som också underblåser våldet som transpersoner utsätts för gång på gång. Chappelle har också sagt att han kan ställa upp och prata med de här transgruppen på Netflix, men då ska han bestämma plats och tid, sa han. Mm. Och jag vet inte riktigt varför det är viktigt, men jag tänker att han kanske vill göra en ny föreställning om det. Det är bara som jag killgissar eller associerar fritt till själv. Liksom. Men någonstans hävdar ju Chappelle också att han har en ny dokumentär som han gjort också, nämligen som precis hade någon form av gala premiär. Och nu menar han att det här bråket har gjort att ingen vill distribuera den nya dokumentären, och att han då, det är bara Netflix bara som vill visa den, då säger han. Så han menar ju att det här bråket på nytt har slagit tillbaka mot honom. Mm. Så att alla blir väl drabbade på något vis, kan man ju sammanfatta det här då helt enkelt.
Vi kommer säkert komma tillbaka till den här frågan, tror jag. Gina, vill du ha en lyssnarfråga?
Ja, gärna.
Den kommer från Vivi. Mm. Hej, en fråga jag skulle ställt efter förra veckans avsnitt när det gäller Trump. De pengar han samlar in nu genom sina kampanjmöten och liknande, om det är så att han väljer att inte ställa upp i valet 2024, får han använda pengarna till vad han vill då, eller är de låsta? Hoppas ni förstår vad jag menar. Vi fattar, eller hur?
Vi fattar, och det kallas ju för PACs, de här Political Action Committees, de här politiska insamlingsfonderna. Och det finns regler för vad pengarna inte kan användas till. Man får inte använda dem för personliga utgifter till exempel. Men när det gäller vad de kan användas till så är det ganska töjbara regler. Så det brukar ju gå till personalkostnader, framförallt för anställda. Man kan betala för resor i samband med kampanjen. Advokatkostnader brukar vara en stor kostnad, det är ju högaktuellt för Trump. Och man kan överföra dem till andra fonder på olika sätt. Så att ja, Trump kan behålla pengarna. Han får inte göra precis vad han vill med dem. Han kan inte använda dem för personlig konsumtion, men för ganska mycket annat. Och bara för att titta på beloppen lite grann, han har ju flera olika sådana här insamlingsfonder parallellt. Och en av dem tittade Washington Post på, den heter Save America Leadership Pack. Den samlade in 75 miljoner dollar det första halvåret i år, enligt Washington Post.
Mm. Hörrni, det är val i november och då är det guvernörsval i Virginia och i New Jersey. Och varför ska vi bry oss om det, Kajsa?
Jo, men det ses av många som ett första test på Bidens presidentskap och lite grann också som ett mini-midterms. Alltså man får känna lite på hur det kan, vart vindarna kan blåsa inför mellanårsvalet nästa år. Och då ska man veta att det här testet görs ju i två delstater som är ganska pålitligt demokratiska. Men å andra sidan så är det också delstater som brukar kunna ha lite olika partifärg på sina guvernörer i alla fall. Båda de här delstaterna har haft republikanska guvernörer i närtid. Så, och det är också så, precis som i samband med mellanårsvalet, att det ganska ofta blir någon form av lite apati eller missnöjesyttring för det parti vars president har makten, så att det brukar gå lite sämre för det partiet. Så på så vis så är det liksom ett test. Kommer de demokratiska kandidaterna att kamma hem det, då ser det bra ut för Biden, och gör de det inte, då är det ytterligare lite grann ett kristecken.
Mm. Och i Virginia framförallt utav de här två så har ju skolfrågan blivit en jättestor fråga i det här valet. Och då handlar det om vad lärarna ska ha rätt att lära ut och inte. Och så här lät det när Glenn Youngkin, som är republikanernas kandidat till guvernörsposten i Virginia, talade om det i USA så omdiskuterade ämnet critical race theory.
Dr. Martin Luther King called us all to be better than we are. He called us to judge one another based on the content of our character and not the color of our skin. And critical race theory is a political agenda that is absolutely in our schools. And it teaches everyone to view everything through a lens of race and then pits our children against one another. So friends, on day one, we will teach history, but I will ban critical race theory.
Ja, han kommer att förbjuda det här då som kallas critical race theory om han blir guvernör Glenn Youngkin. Roger, vill du försöka förklara vad det här är för en teori?
Alltså det är ju ganska svårt att förklara den, för i olika utfrågningar som jag har sett där man också försökt prata om det och prata med de som kritiserar det, så det är ju nästan så att vissa som kritiserar critical race theory inte riktigt vet vad det är.
Mm.
Alltså det här är ju ett begrepp som har använts väldigt mycket till exempel av Fox News och väldigt mycket av republikanska opinionsbildare. Och då pratar man ju om det som ett sätt helt enkelt att få... Så man brukar använda argument som få folk att hata sitt eget land och få folk att hata sig själva, eftersom man då menar att man vill prata om USAs historia och slaveriet och rasismen i USAs historia. Det är en av delarna av det. Men det är ett ganska vagt begrepp, och det är ett akademiskt begrepp, och det är också oklart på vilket sätt det används i skolorna i olika delar av USA och på vilket sätt det är en formulerad agenda. Jag menar, när man pratar om det i den politiska debatten så känns det ju som att det finns liksom en 10-punktslista som man kan ta fram. Men det är lite mer så lös materia.
Mm.
Men, i alla fall i mina ögon. Håller du med om detta? Eller har du den perfekta definitionen?
Ja, det var kul att du frågade mig om den, för det har jag. Nej, men jag uppfattar det, Gina, liksom, på något enkelt sätt att man hela tiden ska ha med ras som en variabel när man tittar på samhället.
Ja, och se på samhället utifrån strukturell rasism. Ja. Och, ja, bland annat.
Ja, och alltså... Det här är ju ett begrepp som Fox News slänger sig mycket med. Don Jr., alltså Trumps son, använder det ju hela tiden i någon slags, som ett slagträ, som någonting väldigt hemskt. Går det här hem hos väljarna?
Det går ju hem hos konservativa, alltså Trump-väljare. Och Glenn Youngkin, som han heter, den republikanska kandidaten i Virginia, han kallas ju också för Trumpkin. Han är ju ganska lik Trump.
Inte pumpkin då, nu när det är Halloween.
Det var ett bra, en bra variant.
Ja.
Pumpkin, Trumpkin, Youngkin ställer upp för republikanerna. Och han är ju på många sätt, han har ingen tidigare politisk erfarenhet, han kommer från företagsvärlden. Han kör ju hårt med det här begreppet. Och det är en vattendelare. Det har liksom poppat upp som en väldigt, väldigt stor debatt. Och det är något som... framförallt de vi skulle kategorisera som Trump-väljare går igång på och blir väldigt upprörda över. Och på så sätt så entusiasmerar det ju en del av väljarkåren som Youngkin, Trumpkin, vill ha till valurnorna.
Mm.
Jag skulle bara vilja säga att bara flika in dock liksom, att även om jag då inte riktigt liksom har uppfattat som att critical race theory är liksom en del av läroplanen direkt kanske på alla ställen, så är det ju däremot någonting som också entusiasmerat eller aktiverat föräldrarna, och det är en del av en större diskussion tror jag om vad som ska läras ut i skolorna, föräldrarnas inflytande på vad som ska läras ut i skolorna, och det har vi också sett att ibland till och med blivit nästan lite våldsamt på den här typen av hearings och möten man haft där man ska då diskutera vad som ska läras ut i skolorna. Så det är en del också av en större fråga helt enkelt. Mm. Vad är skolornas roll och vad är föräldrarnas roll i skolan? Mm.
Ja, för Gina, det var ju du inne på i förra podden det här. Alltså ska man, föräldrarna, ska de få bestämma om man ska ha sexualundervisning i skolan eller inte? Och, alltså det är ju diverse sådana här moralfrågor eller vad vi ska, kulturfrågor som...
Ja, och den här har verkligen, som Roger säger, verkligen seglat upp som en superhet fråga i skoldebatten. Och där det är olika i olika delstater, återigen, som det ofta är med skolfrågor, och olika i olika distrikt, skoldistrikt, och olika former. Liksom. Det finns ju, jag menar, även homeschooling och alla möjliga skolformer i USA. Men en väldigt, väldigt het debattfråga som rör upp mycket känslor just nu.
Mm. Och Kajsa, du var inne på det, att det här är ju liksom ett test för Bidens politik. Alltså, har han fört någon politik så här långt? Alltså, ingenting har ju gått igenom än, i och för sig.
Nej, men precis. Vad är Bidens politik? Det är väl snarare en bredare temperaturmätare på om man fortfarande känner förtroende för det demokratiska partiet. Då ska man också veta att McAuliffe, som är då den demokratiska kandidaten, han var väl ordförande för det demokratiska partiet under någon period. Han är liksom, röstar man på honom, då röstar man väldigt brett demokratiskt. Och det är klart att det är problematiskt för Biden att det ligger så lika i en delstat som så tydligt har blivit blåare och blåare, vilket alltså betyder mer och mer demokratiskt. Så återigen, oroväckande för honom.
Mm. Roger, men demokraterna, de satsar ju jättestort. Det är viktigt för dem att vinna i Virginia. Alltså jag tror, skulle inte Obama komma dit?
Jag menar, Biden har varit där i alla fall, och jag vet inte om Obama har varit i Virginia eller New Jersey.
Han har varit i Virginia. Till
ja, han har varit i New Jersey också, va? För han var kopplingar till
Bruce Springsteen,
kandidaten i New Jersey också. Nej, men det är ju i New Jersey, så är det Phil Murphy som var ambassadör i Tyskland under Obama presidenttiden. Men det har ju också, men analytiker har också sagt att till exempel drar fram Joe Biden i de här delstaterna just nu. Det var ju tänkt att han skulle komma och berätta. Det går ju i cirkel, det här resonemanget som ni hör nu. Men tanken var ju att han skulle komma till de här delstaterna och berätta hur bra det gick med de här olika paketen som han drivit igenom. Nu fick han istället åka till de här delstaterna och promota ett paket som han fortfarande inte lyckats driva igenom när det gäller infrastruktur och när det gäller de här sociala frågorna. Så Biden har varit också kampanjat, men har nästan, alltså analytiker har sagt att han nästan då har blivit en posterboy för splittringen inom demokraterna, där han då skulle egentligen vara någonting helt annat. Jag ska också säga att det ser inte så, alltså just nu det är väldigt lika i Virginia. Jag tror det är 45% för bägge kandidaterna. Väldigt svårt att se hur det kommer gå där. Men oddsen, alltså, talar ju emot att demokraterna skulle vinna. Jag såg någon uppgift att av de 16 senaste guvernörsvalen i New Jersey och i Virginia, så har alltså den sittande presidentens parti vunnit en gång. Så det verkar ju liksom inte, det verkar vara den här trenden man brukar prata om i mellanårsvalen, att sittande partiet förlorar, är också trenden i de här guvernörsvalen. Och den enda som faktiskt har lyckats gå emot den, det är just Terry McAuliffe, alltså den nuvarande guvernörskandidaten som var guvernör i delstaten i Virginia 2013. Jag ska också bara säga, nu känner jag mig som Anders Asks spöke här lite grann.
Det är snart Halloween.
Att det, liksom, det finns en guvernör som lyckas bli vald två gånger i Virginia, och det är Mills Goodwin, och han, Goodwin kanske han heter, och han har liksom gått till historien. För han har då vunnit två guvernörsval där. Men en gång som demokrat och en gång som republikan.
Va? Och undrar om han var den första guvernören som hade julgran i residenset också. Då är vi hemma i Anders Asks värld.
Men han började som demokrat och blev sen republikan. För demokraterna har gått tillbaka så mycket så han bytte helt enkelt parti när han blev vald andra gången.
Lite ombytligt.
Gina, jag har bara en sista fråga innan vi lämnar det här med guvernörsvalen. Mm. Har Bruce Springsteen kampanjat i New Jersey än?
Jag vet inte.
Har han fullt upp med sin killbok han släppt med Obama?
Med Obama. Han har ju kampanjat för demokraterna förr. Jag vet faktiskt inte. Är det någon av er som vet om han har varit i New Jersey?
Jag har inte sett till honom nu, men han brukar ju vara...
Han brukar vara aktiv. Som har kampanjat i New Jersey är ju Jill Biden. Hon är född där. Hon brukar annars kalla sig Philly Girl. Hon är från Philadelphia, Pennsylvania. Men det är ju så praktiskt att hon är uppvuxen i Philadelphia men född i New Jersey.
Täcker
in många.
Men förlåt, jag måste bara ändå fråga om den här killboken som kom igår. Renegades. Ja. Springsteen och Obamas bok. Alltså det är ju en bok som är deras podd. Mm. Ska vi skriva ut våra 349 avsnitt?
Vilken underbar idé, producent Viktor Mattsson.
Kan vi inte göra det, Gina? Alltså, tjock bok det kommer bli. Och så, då kommer man också höra att jag aldrig ställer en full fråga utan bara säger någonting och slutar mitt i.
Och att jag ofta inte svarar.
Jo, det gör
på just det du frågar.
Okej, producenten skriver in här i vår chatt att han sjukskriver sig om det här ska bli verklighet. Så att, vi struntar i det. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Kajsa?
Ja, men jag kan inte släppa Alec Baldwin, som ju kanske för USA-podden-lyssnarna framförallt är känd för sina imitationer av Trump i Saturday Night Live, den här satirshowen som går på lördagar, men som nu förmodligen kanske går till historien som skådespelaren som sköt ihjäl en kollega av misstag under en filminspelning. Och det här var ju en olycka, den hände i helgen, Baldwin skulle spela in en scen där han skulle träna på att sikta med sitt vapen mot kameralinsen, men så visade sig att det där vapnet var laddat. Skottet gick av och hon dog. Och tror jag producenten skadades också. Och man förstår ju inte riktigt hur sånt där kan gå till. Hur kan det överhuvudtaget finnas laddade vapen på vid en filminspelning? Men det som också är svårt att släppa är de väldigt illasinnade utspelen från konservativa mot Baldwin, som väl har gått och retat sig på honom då under de här åren som han har häcklat Trump. Och vi har personer som har kallat det för en gudomlig rättvisa, det som drabbat honom nu. Det var väl en tweet som den personen fick radera, för det var kanske lite för hårt även i de lägren. Vi har Donald Trumps son som säljer tröjor nu där det står "Guns don't kill, Alec Baldwin does", någonting. Så det är liksom ett enormt häcklande av honom. Och det har såklart i sin tur fått en del mothugg. Men mitt i allt det här så är det också svårt att släppa det faktum att jag tror att det är över 400 personer om året som dör i vapenolyckor på det här sättet. Många av dem är barn. Väldigt mycket, kort sagt, och som inte går att släppa med den här historien.
Mm. Roger?
Mm. Ja, det ska jag säga nu att jag ska ju inte... man har ju lite höga mål och nå upp till, om man säger att man är... går i Anders Asks fotspår. Vi ska också säga då att det finns guvernör som suttit mer än en period i Virginia. Mer än han jag nämnde. Men det var innan man valde dem, liksom, innan man gick till guvernörsval, utan det var då valdes av the General Assembly istället.
Det här tycker jag själva essensen av att inte kunna släppa. Det är det du just nu utstrålar.
Jag kan inte släppa,
Roger, varken Anders Ask eller guvernörsposten.
Nej, men jag kände liksom att man, ska man säga Anders Ask så måste det faktiskt bli korrekt i alla led. Så. Mm. Jag vill också säga att det har varit väder här. Jag åkte ju hit till det torkdrabbade Kalifornien och fick uppleva i alla fall slutet då av den blötaste oktobermånaden man haft i San Francisco då på 132 år. det regnade hela förra helgen helt enkelt, och det var storm och det var blött och det var regn och det var regn och det var regn, och det mesta söks upp av jorden, du vet, på en eller två dagar tror jag. Det här har då inte avvärjt torkhotet som finns här, alltså det räcker inte med en månad som det regnar om man ska få upp någon sorts balans när det gäller vattenmagasin och så vidare. Men jag tyckte det var så fint att man pratade om vädret på ett sätt som jag inte riktigt känt att det var lika vackert liksom, när jag bodde på östkusten. Att prata om en atmosfärisk flod till exempel, som vi hamnade mitt i. Man pratade också om bombogenesis eller bombcykloner. Bara för det så blev det en bombcyklon på östkusten typ den här veckan också. Men det var väldigt, jag känner att vi borde använda bombcykloner och atmosfäriska floder, den typen av uttryck i väderprognoser i Sverige också.
Det beror väl på vädret?
Man kan väl hitta på lite spännande uttryck, ja, tänker jag, även för svenskt väder.
Ja, absolut.
Det finns det bara språket som är gränsen.
Ja, ja.
Halka, vad kan man kanske kan hitta på något fantastiskt. Jag vill ha mer fantasi när det gäller svenskt väder. Ja, till exempel.
Okay. Bra, Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har svårt att släppa vilken otroligt spännande politisk vecka det är. Jag ser redan fram emot nästa veckas podd. Vi har så mycket att prata om. Den här, alltså nu åker Biden till Europa. Det är fortfarande osäkert vad som händer med det här gigantiska paketet i kongressen. Samtidigt, han ska träffa påven, han ska på G20-möte i Rom. Och samtidigt så är det då två superviktiga och intressanta val, de som vi har pratat om, New Jersey och Virginia, som säger mycket om vart USA faktiskt är på väg just nu. Och sen är det vidare till Glasgow och så mycket som står på spel på klimatmötet. Och det hänger på vad som händer hemma i Washington i kongressen. Det är liksom väldigt mycket lokalt, nationellt och internationellt som är ihopflätat som står på spel den här veckan. Spännande.
Mm. Mm. Och nota bene, nästa vecka ska vi också ha Rogers bokklubb.
Härligt.
Ja, så att nu har ni 7 dagar kvar på er att läsa era böcker. Så det ska vi göra. Och för er som vill hänga med så ligger de där böckerna på vår Instagram. Jag bara avslutar med att göra reklam. Att ikväll så kör vi ju live för första gången med publik efter pandemin. Det gör vi 7:00. Biljetterna är slut, men man kan lyssna i appen eller så kan man titta via sverigesradio.se/träffa oss, eller så kommer alltihopa ut som podd på fredag. Och det här är ett samarbete vi gör med Kina-podden, så det handlar om relationerna mellan USA och Kina. Och jag kan redan nu säga, Gina, jag kommer utsätta dig för en lek.
Oh, hjälp.
En överraskningslek.
Okej.
Okay. Ja, jätteläskigt. Alltså jag skulle vara väldigt osäker.
Ja, jag är det.
Ja. Mm. Bra. Tack för att ni kom. Jesper Thiemann var tekniker, Victor Mattsson var producent. Du skrattade nu, Roger.
Ja.
Du är glad.
Kommer
att du
slipper. Kommer en överraskningslek nu också?
Nej, men du är glad att du slipper, eller hur?
Jag känner att det är en överraskningslek varje vecka med dig, sa han.
Ja. Tack för att du var med, Roger Wilson, Kajsa Boglind, Gina Lindberg. Jag heter Sara Stenholm.